Jag förlitar mig absolut inte på någon motivation, för den finns inte. Det finns ingen motivation i mig. Men det som finns, det är mitt varför, och det är liksom mitt lilla frö. Och det är väl det som keeps me going.
Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd. En serie med intressanta berättelser om olika personers vägar till jobb och studier. I det här avsnittet träffar Sisa Madani Nour Al-Jabiri.
Nour Al-Jabiri studerar till socionom och är en av finalisterna i tv-programmet Talang 2023, där hon berört svenska folket med sin sångröst. Men hennes vardag är en ständig utmaning, och redan som barn har hon haft återkommande depressioner, och hon lider även av ätstörningen bulimi, där båda diagnoserna jobbar emot varandra. Varmt välkommen, Nour.
Tack!
Hur är läget?
Det är bra, tack. Hur är det med dig?
Det är bra.
Skönt.
Vad har du gjort idag?
Idag har jag varit i skolan, haft seminarium. Supertråkigt. Ja. Men nu är vi klara med det sista seminariet för den här kursen. Skönt.
Okay. Vad härligt. Mm. Men när tog du studenten?
Förra året.
Och har du alltid vetat att du vill plugga till socionom?
Nej, faktiskt inte. Om jag ska vara ärlig... Jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle söka till socionomprogrammet. För att min uppfattning av det var att det skulle vara för brett. Och jag är en person som gillar att fördjupa mig. Jag gillar att vara expert i mitt område. Men så var det inte alls när jag sökte. Nu när jag pluggar till socionom så är det precis det som jag vill.
Men vad är målet då? Är det något särskilt du vet att du redan nu vill jobba med?
Ja, jag tänker ju att jag ska plugga vidare till psykoterapeut, så att jag stannar inte här. Så jag strävar fortfarande efter att vara specialist inom mitt lilla område.
Okej. Mm. Finns det några så här frågor eller så här en inriktning, typ men det här jag vill jobba med personer inom det här den här åldern eller typ inom de här psykiska sjukdomarna eller vad man nu ska säga.
Alltså jag har ju funderat mycket kring det, men jag har inte kunnat komma fram till ett svar. Alltså självklart så har ju mina hjärtefrågor eller olika diagnoser som jag kanske själv skulle vilja jobba med. Men samtidigt så vet jag inte hur det skulle funka i praktiken kanske. Om jag kanske skulle bli för involverad. För någonstans måste man också kunna skilja på person och jobb. Så att jag vet faktiskt inte. Men det är ju alla åldrar, alla kön med olika diagnoser.
Mm.
Helt enkelt.
Men för att du har ju en bakgrund i liksom psykisk ohälsa och att du har haft en ätstörning som är bulimi. Har det någonting med ditt val vad du vill jobba med i framtiden att göra?
Ja, absolut. Alltså jag har ju haft jättemycket kontakt med vården, och då har jag träffat många olika typer av psykologer, läkare, vad det nu än kan vara. Och jag har blivit bemött på olika sätt också. Vi har liksom gänget som tar dig på allvar och ser dig och hör dig. Och sen har vi den andra sidan som förminskar dig. Och det var lite som jag pratade om på min audition, att psykisk ohälsa ser väldigt olika ut. Det finns en väldigt stereotypisk bild om till exempel depressioner och speciellt ätstörningar. Att man kanske bara är liksom i sängliggande så att man absolut inte orkar med någonting. Och så kan det ju kännas, men sen hur det ser ut i praktiken i vardagen, det är ju något helt annat. För jag har alltid pluggat, jag har alltid liksom varit aktiv. Men fortfarande haft väldigt svåra problem med min psykiska hälsa. Och samma sak med ätstörningar. Det finns en väldigt stereotypisk bild av att det är liksom, kanske en tonårsflicka. Väldigt undernärd, men det är inte fallet för många, och det är just det som jag känner att vården ibland också glömmer.
De missar det, för de det missar är så tydligt.
Ja, men precis. Mm. För att jag har många gånger blivit förminskad för att jag går i skolan och för att jag klarar av min vardag på många olika sätt. Så det är väl därför känner jag att dels att jag vill vara i systemet liksom, eftersom att jag bryr mig och kan prata om psykisk ohälsa hur länge som helst. Och för att jag inte vill vara den psykoterapeuten, läkaren, vad det nu kan vara, som förminskar min patient.
Mm.
Så det är väl därför, tänker jag.
Ja, för det var det du nämnde, precis som du sa, att så här, men du vill lyfta den psykiska ohälsan som inte är så tydlig. Men min fråga är lite så här, men hur har du orkat?
Ja, den frågan har jag ställt mig själv många gånger också. Men då har jag förstått att alla de sakerna som jag har gjort har många gånger varit en escape. Till exempel skolan har många gånger varit det enda som känts normalt i mitt liv. För att jag har känt mig så onormal, speciellt för att jag levde liksom i många år i tystnad med allt som jag hade och har. För att dels för att jag inte förstod att det var psykisk ohälsa. Alltså jag fattade inte att det var en grej, att det här är något som folk faktiskt lider av. Jag trodde att det var något liksom konstigt med mig, att det var något ovanligt. Och därför har skolan på många sätt känts som det enda normala. Och därför har jag vänt mig till det många gånger. Och sen så har inte den resan heller varit enkel. Jag har ju haft väldigt svårt att ta mitt skola många gånger och göra de sakerna som jag ska göra. Men på något sätt har jag alltid lyckats komma tillbaka.
Är det någonting du kan se tillbaka till och vara så här, okej, men jag borde ha gjort det här?
Alltså jag kan ju känna idag också, nu är vi väldigt transparenta, jag kan känna idag också att så här, shit, jag kanske borde ta en paus. För att det här var något som jag tänkte på för inte så länge sedan, är att jag har både problem med min depression och sen har vi ätstörningen. Och det är två helt olika ansikten. Depressionen orkar inte. Ätstörningen, den vill hålla sig aktiv och vara duktig hela tiden. Vara perfekt. Så att de krockar ju under min vardag. Att vi har orklösheten, nedstämdheten. Vill kanske bara vara hemma och ligga i sängen. Och sen har vi ätstörningen som säger att jag behöver vara aktiv hela tiden. Så att jag tror också att det är därför jag har klarat av att kanske gå i skolan och jobba och hålla på med Talang nu också. För att det är inte bara depression eller bara ätstörning eller bara ångest, utan det är en krock.
Vad skulle du säga till andra som är i din situation?
Jag skulle säga att det är inte lätt. Jag förlitar mig absolut inte på någon motivation, för den finns inte. Det finns ingen motivation i mig. Men det som finns, det är mitt varför, och det är liksom mitt lilla frö. Och det är väl det som keeps me going. Alltså, för att jag har varken motivationen eller orken egentligen. Jag behöver liksom ta mig ur sängen varje dag, vilket för någon annan verkar eller låter som det enklaste. Alltså det är så naturligt att ta sig ur sängen, men det är så svårt för mig. Men varför jag gör det är för att jag har det här fröet. Jag har mitt varför. Och det är för att jag inte vill vara tyst längre. För att precis som jag sa på min audition, vi pratar om psykisk ohälsa idag. Det gör vi, 100%. Men det finns så mycket mer att säga. Och jag är absolut ingen, jag har inga svar. Jag har inte det, jag kan bara prata utifrån mig själv. Och jag är inte klar med det, så jag är långt bort från klar. Jag kan liksom inte sitta här och ge dig, eller ge någon en lista på hur man tar sig ur en ätstörning eller en depression. Jag vet inte. Men jag pratar liksom från en människa till en annan. Och vill på något sätt liksom påvisa det mänskliga i det.
Men skulle ditt tips då kanske vara till personer i de situationerna att kanske hitta deras varför?
Ja, jo, men det skulle jag säga.
Mm.
Det skulle jag absolut säga. För att motivation är inte något man alltid kan förlita sig på.
Mm.
Till exempel om man nu väljer att återhämta sig från sin ätstörning. Varför vill du det? Och vad är ditt varför? För många kan blanda ihop det med någon annan. Att man gör det för sin familj. Eller att man gör det för en partner. Eller vad det nu än är. Men vad är ditt varför? Varför vill du bli frisk för dig? Och det funkar egentligen med vad som helst. Ett beroende, en ätstörning, en depression, ett prov. Alltså det funkar precis vad som helst.
Ja, för vi pratar om väldigt mycket här på Arbetsförmedlingen också. Mm. Och det, du nämnde det. Mm. Det här med, men det finns väldigt många med en så här dold psykisk ohälsa eller en dold funktionsnedsättning. Det är inte alltid man ser. Mm. Och de personerna kanske man har en förväntning av, som att så här, ja, men ni ska klara er precis som alla andra, typ. Men egentligen så är det någonting helt annat som händer i bakgrunden. Vad är ditt tips till de personerna? För jag vet att du tog hjälp. Är det det tipset du skulle ge vidare? Eller så här, att man berättar om det eller man pratar om det? Eller vad skulle du säga till personer som har en dold psykisk ohälsa eller en dold funktionsnedsättning?
Alltså, det är att bryta barriären. Och hur det ser ut för en individ till en annan, det är väldigt olika. Alltså att söka hjälp eller att ta hjälp, det behöver inte nödvändigtvis betyda att man tar professionell hjälp. Det kan vara att man vänder sig till ett anteckningsblock. Man kan ta hjälp på det sättet. Man skriver. Det kan vara en annan person. Det kan vara professionell hjälp. Det beror på vad man själv känner att man behöver. För det var en väldigt klok vän till mig som sa att det finns en skillnad på vad man vill och vad man faktiskt behöver. För att vad man vill är kanske inte det som är det bästa för en. Jag kanske kan känna att jag vill vara kvar i min ätstörning, men det är inte det jag behöver. Jag kanske kan känna att jag vill ligga kvar i sängen, men det är inte det jag behöver. Så att bara fråga sig själv, vad är det jag faktiskt behöver? Och därifrån förstå vad som är bäst för en, vad som funkar för en.
Hur jobbar du med det här dagligen? Har du praktiska tips eller saker som du gör?
Alltså jag har faktiskt inga praktiska tips, för det är inget speciellt som jag gör just nu. Förutom att jag kanske ställer mig frågan varje dag vad det är jag behöver göra för dagen. Alltså för ibland kan det ju vara bra att till exempel bara ligga i sängen och vila. Men ibland är det bra att ta sig upp och göra någonting. Så att nu när jag till exempel går i skolan, då gör jag väl mitt yttersta för att gå till skolan. För att jag vet att det är kanske bäst att jag gör det, till exempel. Och just nu så, med tanke på liksom den professionella aspekten, professionell hjälp, så är jag fortfarande i en process där vi försöker hitta rätt behandling för mig. Och det har varit väldigt jobbigt att ha ihop med allt som händer just nu. För att det är massa bedömningssamtal och det är massa beslut som jag måste fatta. För att återigen, vill man gå på en behandling måste man besluta det själv. Och liksom fatta det beslutet själv och vilja det. Det är inte alltid lätt, fastän att man vet att det kanske är bäst att ta emot en behandling.
Vi pratade lite tidigare innan den här inspelningen då, om att både du och jag, som egentligen har en bakgrund från en annan kultur, kan uppleva att det inte alltid är lika accepterat i vissa kulturer att prata om eller att leva med en psykisk ohälsa. Hur har din upplevelse varit?
Jag har faktiskt haft turen att blivit väldigt bra bemött av både min kärnfamilj. När mamma fick reda på hur det var med mig, då uppmuntrade hon mig ganska direkt att vi skulle söka hjälp. Och jag tycker att det är så fint, för att både jag och mamma har lärt oss mycket på vägen. Och även min pappa, självklart. Vi har haft jättefina samtal, för att mycket av det som jag lider av är nytt för henne. Något som hon kanske inte har hört talas om tidigare. Så att vi har haft jättefina samtal och lärt oss av varandra. Men sen självklart så vet jag att det finns mycket fördomar från vår kultur. Om psykisk ohälsa, till exempel att det inte är en riktig grej, att det inte är en sjukdom. Det är mycket dolt i den kulturen också. Jag är ganska säker på att det är minst lika många, eller jag är säker på det, att det är minst lika många som lider av det från vår kultur, om inte mer, på grund av tystnadskulturen. Fast de pratar ju inte om det, de vet ju inte ens om att det är ett problem, de kanske normaliserar det. Ja, men jag är väl nedstämd, vad betyder det? Och så är det kanske en depression, en egentlig depression, fast de vet inte om det.
Vad skulle ditt tips vara till de personerna då?
Det är väldigt svårt, för att man måste väl komma ur den bubblan lite och förstå att det är ett problem. Men då skulle kanske tipset vara till oss som fattar att det är ett problem. Nu är jag väldigt rak på sak med de här svaren. Någon kanske inte håller med mig alls och fortfarande tycker att de är psykisk ohälsa, det är ingen grej, eller det är ingen riktig sjukdom eller vad folk nu än kan tänka. Men bara mina åsikter, det här är det jag tycker, och jag ser det som ett problem och som en riktig sjukdom och som något vi behöver prata om. Så mitt tips skulle väl vara till oss som kan prata om det och som kan utbilda eller som kan diskutera. Man ska ta kampen till det, den mån man klarar av. Mm. Alltså jag som dotter kan känna till viss mån att jag kan utbilda mina föräldrar till exempel, eller ta en kamp om de uttalar sig på ett visst sätt eller vad det nu än kan vara. Men det behöver inte betyda att jag alltid måste ta den kampen. Så att man ska inte heller känna någon press att jag behöver prata med mina släktingar och min familj och förklara för dem. För det är ingen... Man är inte tvungen.
Nej.
Utan man gör det till det mån man orkar och vill.
Ja, verkligen. Du började väl plugga vidare direkt efter gymnasiet?
Ja.
Och där hade du egentligen chansen att ta en liten paus.
Ja.
Men du väljer att ändå plugga vidare. Men varför?
Alltså vet du, jag har ställt den frågan så många gånger. Det har varit så här, vad är det du är stressad över, kvinna?
Ja, du är ju ung. Du kommer vara även väldigt ung när du är färdig socionom.
Ja. Jo, precis. Nej, men jag vet inte. Jag är väldigt stressad som person. Det här var det liksom som jag pratade om innan, att det krockar. Alltså mina diagnoser krockar. För att ena blir stressad, andra blir också stressad. För den vill vila.
Ja.
Så det är väl stress på stress. Men jag tänker så här, att jag kan alltid ta uppehåll om jag nu skulle behöva det.
Mm.
Nu går jag emot mig själv.
Men det kanske är skönt att veta.
Mm.
Ja, men att det alternativet finns. Du har ingenting att förlora på det.
Nej.
Kanske snarare ibland och någonting att vinna på det.
Ja, ja.
Och bara så här, okej, skönt. Ja, ja. Ta det lite lugnt.
Ja,
typ.
Jo. Nej, men jag behöver nog gräva lite mer i det. För jag har försökt förstå vart den stressen kommer ifrån.
Mm.
För att jag var verkligen så här, nej, men jag ska plugga vidare efter att jag tar studenten. För jag vill bli klar. Men varför det? Alltså det kan ju alltid bli klar sen. Alltså
ja, det finns ju alltid möjligheter att plugga sen. Ja. Och om man inte vill plugga på universitet så finns det ju arbetsmarknadsutbildningar. Ja. Och så finns det ju liksom allt möjligt däremellan.
Ja, precis.
Mm. Men hur ser du på din framtid nu?
Svår fråga. Så här, jag var ju väldigt osäker redan när jag gick på min audition över vad är jag redo att dela med mig av och vad är rätt att prata om. För att mycket av det som jag nämnde på min audition och som vi pratar om just nu är väldigt aktuellt. Och då blir det svårt att förstå eller typ ha en uppfattning om hur framtiden kanske ser ut. Men jag vet inte. Jag vet inte. Det är svårt att svara på. För att just nu så är jag som sagt i ett stadie där jag behöver fatta massa beslut angående behandlingar och vad jag vill göra med mitt liv. För att man har alltid ett val.
Mm.
Alltid.
Nor, då vill jag verkligen önska dig lycka till med allting.
Tack snälla.
Och tack för att du kom hit och delade med dig och berättade och lärde mig och kanske oss som lyssnar här. Mm. Massa nytt.
Tack för att ni ville ha mig. Jättekul.
Tack.
Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd som idag gästades av Nor Al-Jabiri. Programledare var Sisa Madani. Du hittar en textad version av avsnittet på Arbetsförmedlingens playtjänst. Har du, precis som Nor, en dold psykisk funktionsnedsättning eller någon annan funktionsnedsättning, berätta det för oss så kan vi hjälpa dig att få rätt stöd. Du hittar mer information på Arbetsförmedlingens sida Extra stöd. Sisa pratade i avsnittet om arbetsmarknadsutbildning och det är en kortare yrkesinriktad utbildning till yrken där det idag saknas personal. För att läsa en arbetsmarknadsutbildning behöver du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och du behöver uppfylla en del krav. Mer information hittar du även där på arbetsförmedlingen.se. Avsnittet producerades våren 2023.